köpa sig glädje.
Jo, det kan man faktiskt.
Men det är artificiell glädje. Där är ridklubben där vi idag kommer få höra och kanske lära känna Sigrid Berg och åka lite bättre, tror jag.
Ja, det är, jag hoppas det i alla fall.
Ja, många kanske känner igen henne från dressyrbanorna. Ja. Eller som fälttävlansryttare också, ja, för länge sedan. Ja. Men kanske också mycket från Bonde söker fru.
Exakt.
Då hon var, eller man då för henne, ja, men hon var bondeprogrammet.
Precis.
Bonde söker kanske bara heter.
Ja, hon sökte kärleken där, ja, men precis, som de gör.
Och vi pratade lite grann om det också när vi, alltså vi träffade ju henne i Göteborg. Så det är ju länge sedan.
Exakt.
Det här var ju i början på förra, nej, början på det här året.
Det var
2020.
Innan corona. Då känns det som att det var så länge sedan.
faktiskt. Så det får man ju ha med sig lite grann. Ja. Det är ett tag sedan. Hon pratar om en kille som hon dejtar. Vi som hängt med lite grann i skvallerpressen vet att hon har ju sen friat till en kille som sa ja, hon gjorde det i direktsändning på TV4, va?
Ja, precis. Det var ju nu så här reunion, väl? Eller att de träffades... alla gamla bänder.
Om det är samma kille som den hon hänvisar till i, när vi träffade henne, det vet inte jag.
Men
det
jag
spelar mig ingen roll heller. Men vatten har ju runnit under kärleksbroarna sedan dess i alla fall.
Exakt.
Men så där lät det när vi träffade henne. Ni ska få höra om en liten stund. Det var jäkligt mysigt.
Det tycker jag också. Jag gillar Sigrid. Hon känns otroligt kunnig inom ämnet. Både när det kommer till dressyr, hoppning, fälttävlan och avel.
Ja. Och så kallar hon sig själv för en bondjänta som ni kommer få höra. Hon känns verkligen som att hon är det. Det är inte den bilden. Alltså man bara följer henne i skvallerpressen. Om man,
exakt.
Då kanske man inte får den bilden, men hon är ju verkligen det. Och vi pratar om det också lite grann när vi träffade henne. Hon dejtade en kompis till mig för massa år sedan.
Ah.
Och då var jag hälsat på henne där på Tullgarns slott där hon bodde då.
Ah.
Då jag red i hennes stall för första gången. Sen så var jag där också på min möhippa 2007.
Just det, då skulle du leta upp bilder från där. Har du hittat några bilder?
Jag har hittat bilder. De finns på, jag lägger ut dem på vårt Instagramkonto. Ridklubben podden.
Ja. Ah.
Jag vet inte.
Hur länge sedan var det här nu då?
Typ? Ja, men 2007.
Ah.
Jag kan inte räkna. 13
Nej.
År. Wow.
Nej. Jag var 13 år sedan, jag höll på att säga 23 år sedan.
Nej, men det var inte. Så, dra en gräns. Sigrid säger också i denna pratstund som vi har med henne att a girl needs a horse, or 20.
Exakt, vi håller på att jobba på våra 20.
Berätta nu om nytillskottet i stallet.
Ja, men det kom liksom en häst över mig här för ett tag sedan.
Du försökte stå emot.
Jag försökte.
Och du rådnar lite nu.
Ja, jag vet. Jag försökte verkligen. I våras då så... Jag vet inte hur jag... Men jag tror att det var någon som skickade den här hästen till mig. Mm. Att så här, jag har hittat en jättefin häst, Rebecka. Du borde se den här, typ. Och så såg jag den och så tänkte jag så här, nej, jag är mammaledig och jag har 2-3 hästar till och med. Jag har inte tid. Jag ska inte ha fler hästar, tänkte jag då. Och sen nu så var inte den där hästen såld.
Det är ju ett illavarslande.
Både och. Hon hade fått några som ville köpa den. Men hon hade inte haft den i bara 3.
Mm.
Och trevlig stam tycker jag. Den efter Bravour Canterbury. Den här lillen jag hade förut, en fuxen, var ju efter Canterbury Kedam de Revelle. Och han är ju den finaste hästen jag haft någonsin, tror jag. Med största hjärtat. Så jag har ju liksom fastnat lite för Canterbury då efter jag hade honom. Så jag har varit väldigt fäst för den här stammen som hon har. Men så hade hon fått lite så här skambud och några som inte... kanske haft så mycket unghästar innan och sådär som vill köpa en. Så då har hon sagt nej istället. För hon bara, jag har inget, jag måste, det är också hennes första uppfödning. Så hon känns väldigt sådär mån om vart den hamnar. Och då frågade jag såhär, okej, men får jag köpa den? Liksom,
om jag vill ha den,
om jag gillar den när vi träffas, får jag köpa den då? Så då bestämde vi att vi åker ner och besiktar den. Så jag tänkte att jag träffar den på besiktningen och hoppas att jag gillar den. Och gillar den inte så...
Hoppas på att den inte går igenom besiktningen.
Hoppas jag på att den inte... Den gick då igenom besiktningen. Utan anmärkning och röntgen och alltihopa. Så
ingenting på någonting.
Är den vår?
Och var är den? Den då, är inte här.
Nej, den är inte här. Den är som sagt 3 och hon har tömkört den och suttit in den men inte ridit in den. Och i vårat stora stall så är det inte lämpligt tycker jag att rida in en häst. För det är så mycket yttre faktorer som kan stöka till det. Så då körde jag ner den direkt till Anna Hasse. Där jag har mitt andra stor som fortfarande är dräktigt förresten.
Och grattis.
Ja, tack.
Det stort pratar vi om också i samtalet med Sigrid som kommer snart.
Just
det. Då pratar vi om ditt sto som ska betäckas och då har du ännu inte gjort det. Det blir lite hopp i tiden här med att det är så lång tid sedan vi träffar henne. För då diskuterar ni om hur man ska resonera runt val av hingst och sånt.
Ja, men exakt. Både val av hingst och om man ska visa 3-åringarna.
Och i och med att det är ju inaktuellt nu, för nu är ju ditt sto betäckt.
Exakt.
Men vi lät det vara kvar i, det här, i den här intervjun i alla fall, för det är intressant att bara höra hur hon resonerar.
Verkligen, och det blir aktuellt snart igen. Ja. Eller för, det är kanske många av er som har tänkt att betäcka era hästar igen i vår. Mm. Eller kanske för första gången.
Så ni får, vill att det var kvar bara?
Ja, men det får vara som det. Får vara så. Hon är i alla fall fortfarande dräktig.
Och vad gör Anna Hasse med treåringen?
Nej, men nu när hon skickar några filmer här om dagen som jag kan lägga upp på vår Instagram. Att nu är den redo för Let's Be Rebecca. Hur mycket hur mer redo ska den bli? Då skrev jag, med er kanske. Nej, men det går jättebra. Hon sköts jättefint. Så de har skritt, trav och galopp nu. Och hoppat en liten stock.
Ja, och hon verkar sköta sig. Ridbarmärket i alla fall.
Ja, men typ. Ja. Så hon, men då tänker jag att hon får ha lite vintervila där nere. Och att de får sätta igång henne igen efter vintervilan. Och att hon fortfarande då är lika snäll. Det är ju en ung häst. Jag vet att unga hästar kan ju hitta på saker. Men jag vill ändå inte att den har sadeltvång eller vill kasta av mig när jag ska sitta upp här hemma.
Nej, för just nu hästarna som står här i stallet nu. Mm. De är ju... Den ena är ganska busig.
Vilken utav dem?
Men Salsa har ju fått något höstryck.
Exakt. Det svänger så fort. Hon har varit den här trötta, lugna hästen och hon var helt vild när jag var ute och red häromdagen. Och igår när jag hade hoppat ganska hårt, alltså hon var väldigt, väldigt svettig, ställde jag upp henne i skritten. För jag tänkte att hon skulle skritta av sig för jag var tvungen att liksom göra honom ner och ganska snabbt efter. Nej, då kör hon en rodeo liksom show där ute i skrittmaskinen. Ja, oh, herregud. Så hon är väldigt pigg och Neo, han är en riktig gubbe. Annars så kan han vara den som är lite höstvild.
Vi pratade just om det att här i stallet, att man känner att både på stallet och i stallet och på jobbet eller överhuvudtaget att alla är lite låga, lite i skorna på grund av pandemin och på grund av att det går mot mörkare tider och det blir kallare och sånt. Men hästarna skiter inte.
De är gladare än någonsin. Det kanske är tur. Det är kanske är därför vi kompletterar varandra så bra.
Faktiskt. Nej, vi vill också passa på att tacka Höx. Och apropå, som ju sponsrar den här podden, tack snälla Höx. Och apropå att vi går mot mörkare tider. Vi går ju in, när den här podden släpps är vi mitt i november. Det börjar bli dags att tänka över julklappsinhandlingen.
Ja.
Och då tänkte jag på Höx. Alltså jag tror att jag skulle kunna köpa julklappar till nästan hela familjen där.
Ja.
Alltså jag och Nicke var inne och köpte saltsten och någonting vad det nu var häromdagen. Och reflexer. Ja. Vi köpte reflexer, reflexväst och reflexer.
Ja.
Alltså hela lådan här.
Ja, jag vet,
vi sitter i sadelkammaren nu här. Vi köpte massa prylar. Eller
så bra.
Så här hängde en grå stickad polotröja. Mm. Jag älskar ju stickade tröjor. Och den var så himla fin. Och så stod jag och klappade den och tänkte jag vill köpa den för att ha den. Alltså inte i stallet.
Nej, precis.
Jag kan tycka att stickade tröja i stallet är lite opraktiskt. Det för att fastna så mycket jox i dem. Mm. Men jag vill ha, fast jag vill alltid ha stickade tröjor. Mm. Jag tog precis av
mig. Jag här.
men jag skulle, det fanns en rosa, det fanns en grå. Jag köpte en grå college tröja med skitfin häst på som jag har när jag är på jobbet. Alltså jag skulle kunna köpa, plus också det Alex ska kunna köpa kängor. Alltså bra så allväders, alltså vinterkängor.
Ja.
Till Bosse kan köpa julklappar. Ja. Han med 1000-17-åriga Vincent också som inte håller på med hästar. Men det finns ju liksom någonting. Och Nicky, det är ju liksom, hon vill gärna varje.
Hon vill allt.
Hon vill alltid handla någonting. Där förstås. Och då hon är också, Nicky är ju alltså käpphäst-tokig trots att hon har riktig häst också.
Ja. Det är så kul tycker jag att hon har fortsatt med käpphästarna även fast hon fick en egen podd.
Vet du vad hon gör? Hon håller på att spela in en käpphästpodd.
Nej, men lägg av!
Nej, och jag har lånat ut våra jinglar och våra jinglar och våra vignett. Det är väl okej. Det kan bli som en lillebrorsa.
Det blir jätteroligt. Gud vad kul.
Hon sitter där och klipper och lägger på vignetter och håller på. Allt om käpphästar tror jag ska äta. Vi får se när den kommer ut. Jag säger till.
Gud vad roligt.
Men där är ju högst så himla bra. Du tänkte också på även man kan gå in på hemsidan och beställa. För man ska helst inte gå in i butikerna om man kan undvika. Men allt från så här små nyckelringsbett som de sätter på sina egna träns. De är ju träns till käpphästarna.
Ja.
Det finns ju käpphästar också.
Ja.
Om man inte är sån som vill göra egen. Men de har fölgrimmorna. Och det finns så mycket. Man kan köpa koner för dem som de kan rida runt. Det finns agility-hinder som de kan hoppa på.
Ja.
Det finns så mycket sånt. Så har du lite yngre barn hemma eller i din bekantskapskrets, kolla in alltså hela käpphästutbudet där. Man söker på käpphäst faktiskt.
Ja,
man har ju en käpphästflärp på högst.se, så det kan jag rekommendera.
Ja, så bra. Mm. Nu är det också perfekt tid för att gå ut och fixa hagarna lite.
Just
jag var ute häromdagen och bankade ner alla stolparna som gärna kryper upp i marken lite när det blir så blött och fuktigt. Och byta isolatorer och sånt. För det är inte kul att göra sen när det blir frost och snö och is stenhårt i marken. Och då har jag också högst jättebra såna isolatorer som man fäster tråden i och tråd och allt sånt. Så det kan jag rekommendera att göra nu.
Det där har jag inte ens tänkt på. Vet du varför? Du är precis som Sigrid, också en bonjenta.
Gör.
Då vet man sånt.
Ja, jag vet.
Då tänker man på sånt. Att, nej, men det här kommer inte gå med en månad. Jag har inte ens tänkt tanken.
Nej. Jag har ju försökt där en gång en vinter och slå ner stolp i kärle och i snöblåst. Det är inte kul. Nej. Så nu försöker jag förekomma mig själv.
Bra.
Ja, så tipsa er andra också, så slipper ni stå där sen.
Ja. Hörrni, vi ska inte hålla er längre. Ni ska få höra hur det lät när vi då träffade Sigrid Bergåkra. Det här var alltså i februari 2020, innan pandemin.
Exakt.
Så det är ett litet tag sedan. Det var väldigt fnissigt och väldigt mysigt.
Ja, men Sigrid är härlig.
Elitklubben har tagit sig till Göteborg. Det är Gothenburg Horse Show och vi är här för andra året i rad. Jag är här för andra året i rad. Jag var här för första gången i livet förra året. Jag tycker det är urkul att vara tillbaka.
Men verkligen, vi sitter här i samma rum som vi spelade in några första avsnitt förra året.
Just det, med Ansi bland annat. Exakt. Just det. Och nu har vi lyckats ha fått tag i Sigrid Bergåkra. Hej!
Hej!
Och jag vill direkt säga, vad länge sedan det var vi träffades. Vi träffades ju för hur många år sedan som helst för första gången.
Ja. Fast det känns som nyss när jag ser dig.
Ja, men det är samma. Du ser exakt likadan ut.
Ja, tack. Det är samma.
Yes. Var du blond då?
Ja, jag var nog lite solblekt. Och nu har det varit vinter.
Ja.
Väldigt länge vinter har det varit.
För då bodde du i vad som heter Tullgarns slott.
Ja.
Där du hade hästar. Och din bror skötte, hade han om boskapen?
Båda mina bröder bodde med där. Och vi hade ett lantbruk och hästuppfödning.
Just det.
Så 20 år hade vi Tullgarn.
Det var ju otroligt, otroligt fint. Det var som en dröm att komma dit.
Ja.
Och så fick jag rida en av dina hästar då. Hur länge sedan är det här? Är det, lite 25
det var
år
ju lite möhippa för dig då.
Ja, men nej, det var ju sen.
Ja, det var ju sen. Men först,
första
precis.
Gången, det var ju alltså, måste ha varit 22.
Ännu längre sedan.
För jag och Alex har varit tillsammans i 20 år. Det var innan dess. Så det kan vara 22, 23 år sedan.
Ja. Vi kanske har ett 25-årsjubileum här ikväll.
Mm, eller hur? Ja. Men då fick jag rida en av dina dressyrhästar. Och jag berättade för Rebecca och Jenny och Nicka här innan att det var första gången som jag satt på en häst som var liksom ett direkt...
Så tygen?
Nej. Men facit på mig hur jag red. Jag kände att jag satt jag lite snett i sadeln. Så blev hästen lite sned. Och tog jag lite för mycket i den här tygen. Då blev, alltså, allt jag gjorde, den var så otroligt finstämd.
Jag kommer ihåg att du gjorde det väldigt bra. Kommer jag ihåg.
Ja, tack, det var väldigt kul. Men sen var vi där också på min möhippa. Då fick jag rida program.
Ja.
Med frack och hatt och allting.
På en andalusier hingst.
Du var jättefin. Har du någon bild för det här?
Jag vet ju att någon...
Alltså, vi hade inte Instagram på den tiden.
Då är bilderna borta.
Nej, man hade väl inte mobilkamerans, va?
Hörru, du är så gammal, är vi väl inte?
Jag vet inte om du har en gammal videokassett.
Jo, fast jag tror faktiskt att det är skillnad. Men jag har nog digitalbilder någonstans jag kan kolla.
Cool.
Någon form av foton finns det, helt klart. Mm. Helt klart. Men sen nu, sen 3 år så är du i... Hälsingland.
Ja, och vi har ju haft Hälsingland, det är min familjegård. Så där är jag ju född där. Och vi har haft kvar gården hela tiden. Men under tiden som jag dels bodde utomlands och pluggade och så, och sen hade Tullgarn, så stod det här lite mer som en vanlig bondgård med lite köttdjur, och så hade vi det som en fritidsgård. Alltså man kom upp och man åkte slalom och sportloven och julloven, och vi firade jul där uppe. Så var Bergåkra då för oss. Men sen så sakteliga under slutet av Tullgarnsperioden så etablerade vi oss där mer och mer. Så till slut så byggde vi en ganska stor anläggning faktiskt. Och den flyttade jag dit när min yngsta dotter föddes. Så hon har växt upp där helt och hållet då. Men annars har de två äldre växt upp på Tullgarn parallellt. Så pendlade oss 40 mil då. Lite lagom. Hästar på båda ställena.
Ja. Men hästar, men de tar ju ingen tid ändå.
Nej, ja.
Jag tänker att det tar 25 minuter till stallet och det är lite långt. Men
det är inget timmar. Ja. 40 mil.
Så många gånger vi sa liksom, tänk om det Tullgarn ändå hade kunnat ligga norr om stan. Ja. Liksom. Men nu var det ju vagn här, strakten här. Mm.
Men hur gamla, du har 3 döttrar, hur gamla är de nu?
18, här är Cecilia nu. Och 15 är Emilia och Olivia är 13.
Så bra spread. Mm. Och rider superbra. Så vi ska prata mer om dem sen. Ja. Hur kom det sig? Vi konstaterade precis att, vad var det du sa? Att, var det, vann du SM när du var 14? Eller red du SM?
Jag red SM och tog brons.
Ja, när du var 14.
Jag var 14 ändå. På storhäst. Ja, jag red ju nästan bara fälttävlan innan det. Så hoppning och fälttävlan var liksom min grund. Men i fälttävlan så är det ett dressyrmoment. Och då kom jag liksom på det utav mig själv att om jag ledde dressyren med ganska mycket marginal så kunde mina hästar kanske ta det lite lugnare i terrängen och vara riktigt, riktigt fina i skicket, alltså fysiskt i skicket. Så det här blev min grej, att jag tyckte om att bygga upp hästarnas muskulatur, genomsläpplighet i formen och gångarterna liksom. Så redan då när jag var tonåring så kom jag på den här känslan av att få dem på tygen. Det var liksom en... Det är ju en drog liksom, att få hitta svung. Och sen så blev det mer och mer dressyr. Så, ja. Men fälttävlande liksom ligger väl i grunden. Det är därför vi är lite halvgalna. Halvgalna dressyrtanter.
Ja, men för Cecilia, hon redde också sin första Grand Prix väl som 14-åring.
Ja, ja.
Så hur har du gjort med människoaven för att det ska bli så bra? Jag har en dotter här på 6 månader. Hur ska jag göra?
Ja, precis.
Och jag har 10 år.
Chilla lite. Nej, men jag tror... Det har ingen... Jag har inget enkelt svar på den frågan.
Det förstår jag också.
Men jag ska faktiskt ha en föreläsning nu i Dalarna för deras hästavelsförbund. Och då sa de så här, kan vi ha en föreläsning om hur man föder upp Grand Prix-barn? Nej, vänta. Nej, men det är för varje liksom, individ så är det ju upp till den att göra sin resa. Så det spelar ingen roll om det är ditt barn eller vem det nu är. Så det måste finnas ett driv och en ambition och en talang och den här känslan för djuret. Det måste ju finnas hos varje människa. Och det föds man med eller också föds man inte med det.
Men alla dina 3 döttrar varit intresserade av häst från början? Eller?
Ja, galet mycket faktiskt. Ja. Galet av sig själv, måste jag säga. Jag tycker nog inte att jag tar inte på mig att jag har påverkat dem. Men det är klart att de har ju myntat, Cecilia framförallt myntade det här begreppet redan som 10-åring, att jag är inte bortskämd. För hon kanske kände den här lite granna känslan när hon var i klassen eller i tävlingssammanhang, att folk liksom, ja, här kommer du med B-pony i en stor lastbil. Och det var ju för att jag jobbar med hästar. Mm. Och jag hade redan en anläggning av hästavel och lastbilar och, ja, men liksom,
att man har lite
förstånd, ja, möjligheterna liksom, ja. Och då så ville hon säga det, att ja, men jag är inte bortskämd, men jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Och skillnaden mellan bortskämd och lyckligt lottad, det är egentligen att man är väldigt tacksam. Tacksam för det man får och vad man tar emot. Och att precis, man liksom tar emot det med ett eget driv och att man lägger in mycket energi själv.
Nej, men så är det, men sen måste man ju också kunna rida. Det spelar ingen roll hur stor anläggning man har. Man måste kunna rida.
Och det görs inte så själv. Ja, utan det måste man ju ut där i mörkret.
Ja, men det kan också bli tokigt på när folk som inte håller på med ridning. Kanske folk som jag jobbar med på andra arbetsplatser.
Ja.
Säger att ja, men det är bara den som har mest pengar som vinner. Det är inte sant. Alltså, det är klart att pengar avgör jättemycket. Mm. Eller hjälper jättemycket. Men du måste ju kunna rida hästen själv.
Mm. Jo då.
Och det är ett jävla slit.
Nej. Den hårda vägen är den bästa vägen faktiskt.
Men hur fungerar så som mamma till en 11-åring då?
Mm.
Jag tänker, för alla pratar om att just relationen mor och dotter relationen när de blir tonåringar, att det kan bli lite klurigt och folk säger passa det eller vänta bara. Och jag tänker då, du som en mamma till 3 döttrar, det är 4 tjejer i olika åldrar här som ska komma överens och ta sin plats och ha utvecklat sin egna, alltså, hur gör du? Berätta.
Nej, men först och främst så...
funkar det bra för dig?
Ja, men alltså, svar ja.
Ja,
precis. 100%. Och det är ju egentligen varje dag. Men vi har ju samma vardag som ni alla också som bor i villa och man har hushållet och man har tvätt och man har städ och allting sånt som ska funka. Så vi har ju samma liksom liv. Så. Men vad vi har kanske skillnaden som jag har med mig från min barndom, det var ju att jag hade lantbruk och växte upp som bondjänta. Och tillsammans med mina bröder och mina syskon helt enkelt och min familj, mamma och pappa, så var ju vi i team. Och om man är i team så kan man liksom inte helt plötsligt bara, jag har ingen lust idag. För att liksom den här vardagen, det är den som kommer på en hela tiden. Så för att allting ska funka så behöver alla dra sitt strå till stacken. Och det har varit liksom, det har handlat om respekt. Från dag ett liksom. Och den respekten tror jag att jag liksom fick med i modersmjölken eller vad säger, när jag växte upp. Och den har jag liksom tagit för givet med mina barn också.
Christian från Krusenstjärnan var här precis alldeles nyss och sa hejsan svejsan. Mm. Och han sa också fråga henne om avel, om uppfödning av människor. För han tycker jag också är så imponerad över att dina döttrar rider så himla fint.
Ja.
Att de rider så prydligt.
Ja, tack och snäll.
Kan de rida för dig?
Ja, de rider nästan bara för mig.
Ja, det
är mitt fel. Ja. Men så, det är klart att vi älskar ju så här gästinfluencers som man ska göra i vilken sport som helst. Så ska man ju försöka influeras av de bästa. Liksom. Och jag har gjort det hela min uppväxt att ha fått möjlighet av att träna och ridit för de bästa. Och man tar med sig det som man behöver. Man tar inte med sig allt. Utan man tar med sig det man behöver från varje lektion eller tillfälle. Liksom. Och så har ju mina döttrar fått gjort också. Vi har haft influenser från Tyskland, Holland, Portugal. Vi har varit mycket och rest liksom och tagit in träning. Men till vardag så finns jag där och petar i vardags i grundridningen. Och det har varit strategiskt såklart, har jag liksom varit väldigt, väldigt noga med respekten för djuret. Den här grunden, all basic, till exempel sitsen. Det är liksom, går ju aldrig ur. För då kommer det andra med på något sätt. Liksom.
Har du något så här konkret tips för folk som kanske tycker att de skulle vilja få en bättre sits?
Ja, men alltså den här naturliga ridningen, det är liksom det som jag egentligen vurmar för. Och det naturliga för hästen, det är ju mycket framuppbjudning, mycket fart och mycket liksom känslan av forwardness genom hela kroppen. Och plocka bort gärna stigbyglar, sadel, rid bara backa, rid ut upp i backarna, galoppera när det är uppförsbacker och känns det där fint och solen skiner och det är lagom blåsigt. Men liksom, ja, lägg det så naturligt som möjligt. Det är liksom bästa tipset.
Vilken bra barbacka utan stigbyglar, det är favoriten.
Ja, men lek fram det liksom. Ja. För då går hästen bra och känns bra och så. Sen har vi nog haft turen att jag har kunnat vara aktiv under tjejernas uppväxt, för att då har jag också kunnat suttit upp på någon häst som de har, eller jag kanske har gjort ett helt jobb med hästen, ett helt pass liksom, och sen har jag känt att nu känns den så himla fin, men vill du prova lite nu på slutet, och då är de kanske 7-8 år och så upp med dem i sadeln och så får de prova lite på långsidan och så säger jag, men ta en halv halt, oj där blev det passage, kände du? Ha liksom, ja, wow, vilken grej. Och så bara, men fatta galopp och så vänder du lite, ja men där blev det en pirouette, kände att det var en pirouette? Ja, nu bytte jag varv. Så att det liksom leka liksom och låta det kanske, många har varit mer rädd om sin häst än att de har velat låtit sitt barn rida, nästan så har det ju varit under.
Men det jag menar med kan, om de kan rida för dig, är ju att vi har pratat om det tidigare, för Rebeckas mamma är också ridlärare och de har ridskolan där. Och min mamma var ju också aktiv i ridskolan när jag var liten. Men att ta instruktioner från sin mamma av alla människor är ju det svåraste nästan.
Det är lite
även
som
om man, och även om hon säger exakt samma sak som tränaren säger. Så när hon säger det så säger man emot.
Man hör ju det på ett helt annat sätt när sin mamma berättar eller om en tränare.
Det är som jag och Nicky, vi bråkar nästan aldrig, men det var senast var jag när hon skulle rida och jag sa någonting och det fräses så att vi var sura på varandra. Det gick bra sen.
Ja, men det är nog helt normalt. Och det påminner lite grann om när man har en partner. Jag brukar dra den där anekdoten, för jag har ju också överdomare. Och överdomaren, den är ju oftast ute på parkeringen liksom. Och då ser man det här paret som ska typ backa till en trailer. Och det liksom bara... Och då tänker man, ja, jo. Och det handlar ju om respekt. Liksom. Respekt för varann och så. Men sen kan det också vara när mamman tränar sina barn, så kan det ju finnas också det här tänket att man är ju väldigt rädd om sina barn och man vill inte att det ska hända någonting. Så när rädslan tar över hand så kan man ju bli lite vass liksom, och kanske säga lite dumma saker ibland. Så det är ju ett säkerhetstänk. Mm. Det är ju liksom det första. Att man gör det möjligt att allting känns tryggt och lugnt, tålamodigt och säkert. Och sen hämtar man ner sig, brukar vi säga. Istället för att man säger lugna ner dig, så brukar vi säga hämta ner dig. Hämta ner dig här nu och så.
Smart.
Ta det lite lugnt.
Hämta ner dig.
Hämta ner dig. Ta det lugnt. Liksom. Så säkerhetstänket. Annars så kan det lätt bli det här lite vassa kommentarerna. Tonårs.
Hur känns det? För nu har jag vet att det är en dotter nu som har brutit foten.
Ja, hon fick precis av sig gipset nu, så nu är hon odrägligt pigg, kan jag säga.
Men det måste ändå kännas jobbigt när ens barn gör sig illa.
Ja, visst. Ja, men det är ju, nummer ett är ju egentligen att före alla resultat, alla hästar, allt, det var det jag var inne på. Att man är ju mer rädd om sina barn, och speciellt, spelar ingen roll om det är ens egna barn eller om barn, ungdomar. Ja. Det får inte hända oss någonting. Nej. Vi var inne på det. Liksom. Det ska vara noll vision på olyckor. Mm. Men det är klart att det känns. Men att man blir rädd liksom, att det skulle kunna hända någonting. Men vi utsätter oss för det här dagligen. Och vi får ju en viss gång och en viss metod. Mm. Men det som jag märkte när de var små, det var om de fick med sig kompisar hem från skolan som inte var van att vara på en bondgård eller vara i ett stall. Mm. Då var det så här att liksom, man fick ju förklara att ställ det här bakom blomkrukan om du känner dig lite rädd.
Ja. Men man märker,
det, att man märker liksom
att, exakt inte är med djur. De för sig inte på samma sätt som... Nej. En annan ser ju lite i ögonbrån. Ja. Om det börjar liksom blåsa vägen på sig där så har man ju koll på den.
Mm, precis.
Folk som inte håller på med djur.
Split vision.
Liksom. Exakt. Mm. Och jag kan tänka mig att det är så lätt att bli liksom lite rädd och försiktig.
Ja.
För så kan jag känna också som om man har en elev kanske som har en pupsig ponny eller vad som helst. Att, okej, hur ska vi rida ut det här då? Vi får inte ramla av, men man måste ändå...
Men ett råd är ju att alltid ta det försiktigare än man tror. Alltid backa ett steg liksom. För det är inte värt det. Det är inte värt... Alltså stryk dig från den här klassen om du inte känner dig redo.
Mm. Ja, men det var som du alltså, pratade om och tävla, du pratade om att rida och så. Men då rider in och så hoppar jag tre hinder och så går ut om det känns bra.
Ja.
Alltså, man måste
behöver
kunna...
inte liksom.
Nej.
Inte när det gäller de här djuren. Alltså, det vore skillnad om vi höll på kanske med friidrott eller skidåkning och vi kunde liksom klappa oss på låret och säga nu jävla kör vi! Men alltså hästen är ju med i det här. Den väger 800 kilo. Liksom, kom in.
Jag tänker på det
här.
Jag tänker på dig som tävlingsryttare. Vilken är din så här, go-to-ritt? När du ska, eller go-to, det kan vara en del av en ritt. Det behöver inte vara hela ritten, men så här, den där diagonalen. Eller den där...
Min bästa känsla någon gång.
Ja, din bästa ridkänsla i livet.
Det var att rida min hingst Amarant på bruksprovet när han blev godkänd. För när jag kom in och visade, han var 4 år.
Ja.
Och vi hade tränat och liksom var väldigt väl förberedda. Och när jag kom in så känns han, du vet, så här perfekt, lagom. Lagom uppvärmd, lagom för sin 4-åriga kropp. Han rörde sig liksom unikt. Han kändes mjuk och fin. Han var avspänd med mig liksom. Och jag tänkte så här, godkänner de inte den här, då är de ju... Då flyttar jag till en annan planet. Liksom. Och så blev den godkänd och så kände man att man hade gjort
något. Skönt att fick bo kvar.
Ja, precis. För ett sånt avelsmål, den har ju tagit mig en hel generation. Alltså det har ju tagit mig hela livet. Mm. Att få fram den här hingsten. Liksom.
Häftigt. Så har du något mål att du skulle vilja göra det igen? Har du någon
Nej. På det är så svårt, så det är ingen idé att ha det som mål.
Nej.
Jag vill ha, nu är jag i den åldern att jag vill ha så här konkreta mål som jag kan uppnå. Nu ska jag liksom debutera med att se på en 6-åring. Liksom. Nu är jag i den. Det ska funka. Liksom.
Ja. För ni har ju lite uppfödning fortfarande.
Lite grann.
Och vad föder ni upp främst?
Ja, det är ju både hopp och dressyr. Liksom. Ja. Mm. Och så har det råkat bli någon ponny också. Då.
Hoppar du nu?
Ja, det har jag alltid gjort. Jag hoppar också. För, nu är det inte husbehov, så jag kommer inte starta någon hoppning.
Nej.
Så roligt ska vi inte ha.
Jag hoppar lite grann.
Ja.
För Cecilia, din äldsta dotter, hon har ju då ridit Grand Prix dressyr.
Mm.
Hon var liten.
Mm.
Och fortfarande nu såklart. Men hon hoppar ju också lite, har jag sett. Och har ridit lite unghästar och visat.
Ja, red finalen med en jättefin uppfödning här förra året på Flyinge.
Ja.
Och den lämnar vi sen till Frida Andersén, för hon red ju igen då, Cecilia, så att vi hann inte riktigt med den. Så då vann den bridersfinalen i fälttävlan.
Vad roligt.
Så det var lite kul, samma häst liksom.
Ja.
Och sen så, ja, men hon har väl haft en förebild i Ingrid Klimke.
Mm.
Och just att göra den här resan med att hästarna ska vara hållbara, glada, genomsläppliga i den här framåtbjudningen som vi pratade om från början.
Men många pratar om att man ska göra hästarna hållbara, att man ska ha hästarna hållbara. Det vill man ju, alla vill ju det.
Ja.
Men vad är det? Alltså om man ska vara konkret, hur gör man? Alltså jag fattar vad det är.
Ja.
Men alla säger att de vill ha hållbara hästar.
Men jag tror många glömmer bort, precis som vi människor, hur är det med kroppen när vi inte mår bra i knoppen?
Mm.
Och så tror jag det med hästarna också. När de mår bra mentalt, alltså när man har anpassat djuret till våra... levnadsförhållanden. För vi har ju tagit den ifrån ett naturligt beteende till att sätta in den i en box, till en liten grushage, till silverfärgade tecken. Liksom.
Ja.
När man har liksom, när man gör att den mår bra mentalt, då brukar fysiken hänga med.
Mm.
Så har jag tänkt åt det hållet. Istället för tvärtom.
Precis. Mm. Börja tänka på.
För att nu har det ju kommit liksom, för några år sedan så var det slastdiagnosen med kotledsinflammationer och kissing spines. Det hör vi nästan inte längre. Nu är det ju magsår. Och väldigt mycket ryggrelaterat förstås, liksom med sådana baknäsinflammationer och sånt. Men magsår är ju en sak som vittnar om att hästar far illa med hur de egentligen har det i vardagen. Liksom. Hur de bor och hur de äter, hur de reser, hur de nyttjas. Liksom. Man har glömt bort att det är kanske ett steppdjur, ett flockdjur.
Mm. Sorgligt att de får magsår.
Mm. Ja. Det är så. Men man kan ju liksom mota Olle i grind med bra foder och utvistelse och så rida då på det här sättet som vi säger, att man försöker rida ut mycket och alternera ridningen och in med bommar ofta i ridhuset. Och så.
Jag tänkte på när du sa att du växte upp på bondgård, att du var bondjänta. Och då tänker jag förstås på, för jag satt nu och skulle söka på någon information på dig på nätet.
Googla inte mig. Nej, men, jag är inte där bara. Det var så... Lärs inte om mig på Flashback heller. Det är fruktansvärda. Du kan göra. Jag fattar inte hur det kunde gå så fel.
Vad är det värsta du har läst om dig själv?
Nej, det kan jag inte säga. Nej. Det är ju nytt här.
Det går inte. Det är barn i rummet.
Med barn i rummet. Nej, men det är helt galet hur människor kan ha såna tankevurper. Liksom. För det måste ju vara att de har otur när de tänker, när de skriver såna saker. Jag kan inte.
Jag läste inte, för jag försökte hitta hästrelaterade artiklar. Mm. Men det var så svårt för att det var så mycket Bonde söker fru artiklar. Så att jag fick gräva så länge innan jag kom förbi dem. Innan jag kom till liksom, när jag ville, det skulle handla om hästar och ridning och sånt. Hela det här Bonde söker fru äventyret som du var på.
Ja.
Hur har det påverkat din relation med hästvärlden? Alltså har det blivit, du säger ett Flashback och om man googlar att det kommer på en skit. Men har det också påverkat dina vänskapsrelationer eller hur folk känner att folk snackar i hästvärlden också, eller är det så att folk känner dig så att det är lugnt, eller hur har det blivit?
Ja, men det är en relevant fråga. Jag är glad att du ställer den, för att precis som du säger, att du googlar, att det inte ens kommer upp liksom i flödet vad jag egentligen gör. Det är ju helt märkligt eftersom jag har varit i samma bransch i hela mitt liv. Hur många har varit det? Det är många som jobbar först som inom IT och sen inom handel, eller förstår du? Men jag har varit i samma bransch i hela mitt liv och jag tycker själv att jag har en otrolig kompetens.
Ja.
Alltså, det är få som har den kompetens som jag har, både inom avel och som tränare och även med egna meriter och sådär. Så att det är ju galet att kompetensen är mindre värd än hänt i veckans skop. Liksom. Men så här är ju egentligen medievärlden, och det vet ju du också. Och det har jag lärt mig under den här gången. Så på något sätt så jag känner mig ju... Jag förstår liksom mediegången. Jag har fattat den. Men jag förstår också att andra människor inte förstår den. Så att då måste man ju bara liksom... Ja, man får dra på smilbanden liksom och tänka att jag skrattar lite grann när de har skrivit någon kommentar som inte är relevant och så. Men
känner du att det har sipprat in i hästvärlden, alltså folk, kollegor eller konkurrenter om man ska säga? Eller känns det...
Inte de som fattar, de fattar, brukar man säga. Så det har jag aldrig, min närmsta eller de som är våra... med, som man tävlar med, medtävlare. Ja. Vi säger ju inte konkurrenter, utan det är ju de man tävlar med. Liksom. Mm. Det är våran cirkus som man möter för varje tävlingsplats. De är ju våra vänner.
Ja.
Och även om man säger bara hej och lite så här för farten, så tycker vi ju väldigt mycket om varandra på något sätt. För man är ju beroende av varandra ibland på parkeringen eller vad det nu händer. Liksom. Någon häst kommer lös. Då är det bra att ha lite vänner där på parkeringen. Ja. Så att, nej, jättefina. Alla är jättefina i branschen.
Ja.
Men sen så finns det ju väldigt mycket sidoeffekter. Och de som är positiva överväger ju, om man säger så lite diplomatiskt.
Ja. Jag är bara nyfiken på liksom, hur det funkar med det.
Ja, men tack för att du frågar. För att jag tänkte på det innan jag gav mig in i det.
Mm.
Och jag tänkte framförallt på barnen. För att jag vet hur det känns liksom att vara lite utsatt på sociala medier. Det kan också kännas i när man kanske går i tredje klass liksom och mamma är med på någon sån här konstig grej och så. Men de har tagit det jättebra och hela familjen har tagit det jättebra. Och när någon har ringt och frågat liksom om vad tycker du om det som står på löpsedeln? Ja, vi har inga löpsedlar här förstår du, så jag. Så det är ingen som tycker något. Nej. Har inte sett någon löpsedel här på bondgården. Så det har väl bara släppt det liksom.
Ja, det tror jag man måste göra egentligen på sin egen skull. Jag hörde också att det var någon som sa att min inre krets, de jag värnar om och som jag älskar och som jag vill lyfta fram och att de ska må bra, de mår ju inte bättre av att jag hatar eller inte liksom kommer överens med dem utanför, utan skippa dem utanför och fokusera på dem som betyder något. Liksom. Ja. För att det kommer alltid finnas folk som har...
Ja, men sen ska man ju inte glömma bort hur saker och ting funkar i medievärlden, och det är ju många av de här youtubersarna eller de här profilerna, influencers som man möter, det vet ju du också, Gry, de skulle ju döda för alla klicks och likes som vi har ramlat över liksom, utav att man råkat ha blivit kallad MILF och sen har det blivit en storm liksom. Så att man får inte heller liksom underskatta den publiciteten som ges, även om den är negativ. Så kan det vara utav det godo, bara man själv håller sig sann med sig själv.
Ha en nykter relation till dig själv. Liksom.
Ja, och det är det jag menade, att jag vet vad jag kan, vad jag har för kompetens och vem jag är som person. Jag tycker att jag är en ganska rak och ärlig person, så hit me if you can, personligen. Ja. För vi har ju det, ni vet ju att jag driver ett ridgymnasium. Och de här eleverna, de får lära sig hej, tack och förlåt, men de får också lära sig att det är liksom sociala medier funkar så här, att beröm, det kan man ta offentligt med vem som helst, man kan skriva hur mycket beröm som helst och fina bilder och fina saker på nätet, men kritik, det tar du med den det berör, så är det bara, punkt slut. Och då blir det jobbigt, för då ska du liksom fram till den personen och berätta att ja, jag tyckte faktiskt att du hade skitfula benlinder till det där schabraket. Det är ingen som säger det i person, men nog fasen skrivs det på nätet. Ja. Så att ta det med den du berör. Liksom.
Jag läste, ni har ju naturlärare på er gård, det är ridgymnasiet, och så läste de här hej, tack och förlåt. Berätta, bara... Ja, men hej, tack och förlåt.
Ja, nej, men det är ganska enkelt att man har en värdegrund i skolan. Alltså, vi har ju ett gymnasium och gymnasieåldern. Ni sa ju just att jag var tonårsmamma till tre tonårsdöttrar, men jag har ju 30 till liksom. Tonårsdöttrar är det nu, men vi har haft några killar också faktiskt. Men då behövs en värdegrund och det genomsyrar allt. Och någonting som är jätteviktigt för oss, det är liksom när de kommer till skolan och blir antagna att gå hos oss, som man blir beroende på vad man har för betyg. Så det har inte att göra om man är jätteduktig att rida eller inte. Man behöver inte ha några förkunskaper. Det är ganska roligt att man får den här mångfalden i en klass. För alla vill ju bli duktiga till slut. Exakt. De smittar av varandra. Ja. Liksom. Men det som är viktigt att tänka på att det är ju att det är ju egentligen inte vad man kan, utan det är vad man har för attityd som gör att man får de här fina jobben. Så när de kommer ut på sin praktik till exempel, det är ofta de får sommarjobb ifrån sin praktik. Vi har praktikplatser i Florida hos Helgestrand till exempel, och han betalar allt och de flyger dit och kommer hem som nya tjejer verkligen. Och de är på många fina platser i Sverige och i Europa. Och då är det ju värdefullt för dem att liksom ha den här värdegrunden. Men sen ska de ju dit och lära sig stallet, deras stallrutiner och allting. Så kunskapen liksom, den förnyas ju hela tiden. Men attityden, precis, är den viktiga. Och om vi har en elev som vi vet att hon är god, hon kan det här hej, tack och förlåt. Hon hejar på alla. Hon har ett ödmjukt sätt att tacka för sig. Hon säger förlåt om hon har gjort fel. Då kan vi ju verkligen skicka henne till vilken toppryttare som helst. För man kan alltid sopa golvet liksom. Och sen kan man lära sig mer och mer. Mm. Men någonting som också är väldigt, väldigt viktigt är att vi har gymnasiet på en vanlig gård. Min lilla familj har liksom släppt in den här eleven på gården. Och vi har inga nycklar. Det här ska man kanske inte säga i en podd, men vi har inga nycklar. Vi har en jäkla vakthund, även om det är en korsning chihuahua. Men vi har inga nycklar. Nycklarna sitter i bilen, vi har inga lås på sadelkammaren.
Det här ska du inte säga.
Öppet. Jo, jag kan det, för att jag dejtar en för detta Säpo-vakt också, så det går bra.
Vi har inga nycklar, men vi har Säpo-vakt.
Jag har jättemycket hemska. Ja, och jag bussar under sängen. Nej, men de här tjejerna och killarna som går hos oss, de blir ju vana att att allt är värdefullt i familjen. Vi använder det här liksom på naturlära. De här dyra schabraken använder vi när vi tävlar. Och de här fina saden, den är vi rädda om och putsar. Och vi hänger tillbaka kandaret snyggt här. Och sen så de här fina hästarna som har gått EM förra veckan. De fick de prova att rida idag. Det är klart att man spolar benen på dem ordentligt. Förstår du? Man får den här känslan av att det är mitt och jag vårdar det. Ja. Och då kan vi ge referenser. Och då kan vi våga skicka dem till de här toppstallen. För då snor de inte grejerna. Och de outar dem inte heller på sociala medier. Mm. För att det är också någonting som har blivit fruktansvärt för oss hästföretagare. Ja. Att vi kan helt plötsligt bli outade med en bild när vi ser ut som de går i rollkur fast den inte gör det. Och hästen är löddrig av svett för att det regnade och täcket satt på för länge eller något sånt här. Men ja, förstår du? Och med djurrättsaktivister och så som händer just nu, ja, så gäller det att vi kan lita på dem som vi släpper in liksom. Och att man kan ta det med den det berör, kritiken
bara
liksom.
Att de tar hand om hästarna på ett bra sätt.
Jag vill höra mer om så här på vakten.
Du hakade upp det på den här som jag försökte säga i förbifarten.
Vad är det för du?
Ja, du. Då har vi under ett glas. I kväll kanske.
Kul.
Han är här i alla fall.
Han är
här.
Ska vi spana på honom sen?
Ja, verkligen.
Okej, okay, en kort fråga då. Om jag rider med armbågarna ut.
Nej, det går inte.
Nej, jag vet. Hur ska jag få in armbågarna?
Ja, du ska ta upp tummarna.
Ja, det säger de ju alltid.
Upp med tummarna. Ja. Och sen så måste du nog tänka på också att det är inte bara armbågarna. För då har du ju nog spänt dig. Hela ryggslutet är nog lite spänt. Och det tappar ni hakan. Och blicken är ju då inte framför hästens öron. Utan den är ju där på manken. Det är så mycket som hänger ihop i sitsen. Jag är ju så här sitsnörd.
Jag känner inte igen mig.
Får rida sen. Då är det halsring på Neo och ut i fullgarna.
Ja,
jag känner inte igen min känsla att jag skulle sitta som en krok och titta på manken. Nej. Men däremot så sitter jag liksom.
Ja.
Och jag tycker, och de säger, de jag rider för, säger alltid att jag ska in med armbågarna.
Ja. Ninni säger alltid. Jag tar ett balsnöre och så drar några varv.
Silvertejp och allt möjligt, va?
Men hur ska jag göra det?
Nej, men det är väl jättebra tänka om du också. Jag skulle göra en fyrkant och så skulle jag punktmarkera på den här fyrkanten. Och för varje liksom punkt, då tänker du på det. Så att du inte håller på och tror att du ska tänka på det varje steg. För det är helt omöjligt att du liksom processar det.
Bokstav, typ, i ditt hus.
Ta varje bokstav då och gör en fyrkant. Sån här kyra, fyrkant, de älskar jag. Och så tar du liksom punkt. Ja, där var armbågarna.
Vad är en kyra fyrkant?
Ja, men Kyra älskade sina fyrkanter också.
Ja.
Man kan ju liksom, man kan dela upp det då. Det blir mer strukturerat helt enkelt att vara inne i den fyrkanten. Så hela ridbanan kan förminskas ner lite och så kan du vara här inne. Liksom.
Och då vid varje punkt då in med armbågarna. Bra. Då, det var en fråga. Och sen var nästa fråga.
Jag ska
fråga.
Kolla på dina Insta-bilder sen om du har förbättrats.
Säg till någon för att börja rida. Snikfilma. Outa vi grejer istället.
Oh, herregud. Nej, men jag vill också fråga, vi har frågat förut massa gäster i podden, vilken som är din favoritdel av fyrkantspåret?
Hörnen. Alltså, vilket har de inte första svarat hörnen?
Ja, det är lite olika från första andra.
Jag säger ut ur andra hörnet, då har man haft en fint runt inne och enkelt upp.
Men du säger båda?
Nej, alla hörn. Ja, det är fyra hörn.
Ja.
Och du vet, dressyrdomar är ju också.
Ja.
Och de är lika dyra, alla hörn. De är jättedyra.
Och vad har du för tips, du som ur en dressyrdomares vinkel då, synvinkel? Vad har du för tips till någon som ska tävla dressyr? Som kanske inte har tävlat dressyr på jättelänge, men ska göra det snart.
Ja, som ska göra det snart. Ja. Ja, att man ska väl gärna träna på en liten högre nivå än vad man tävlar. Så att man skapar flow.
Perfekt, vi börjar på lätt C.
Ja, men alltså, jag har ridborgmärket, det är fint. Ja. Och sen så, det beror ju på, det är lika för mig också. Om jag byter häst så byter jag ju liksom nivå direkt. Och då är det så skönt att man tränar på en nivå och sen så går man tillbaka liksom och tävlar på en nivå under. För då, alltså hästen, man ska ju skapa, göra det möjligt att lyckas liksom. Skapa den här härliga känslan att hästen känner sig nöjd, att hästen får vara någons prins eller prinsessa när man kommer ut och bara, ja, du var jätteduktig, istället för att nu ger jag mig in i det här och så kanske det är för svårt.
Men jag tänkte på det när du sa, nu tävlade fälttävlan, att du såg till att ha jättebra på dressyren, för då gör ingenting om du inte maxar ut.
Nej, man behöver inte ligga så hög hastighet på.
Och då när det gäller dressyrprogrammet, finns det något litet hål i dressyrprogrammet där man kan kapa till sig, du vet, där man kan införskaffa sig bonuspoäng utan att...
Ja, extremt många hål. Oj, oj, oj. Det är som ett durkslag. Oh, dressyren är ju... Det är det här försprånget kanske mina döttrar har fått. Ja. För att jag har haft de här skillsen liksom, och kunnat berätta för dem. Om du naglar programmet så behöver hästen inte röra sig för en tia. Förstår du? Mm. Hästen kan ha mediokra gångarter om du naglar programmet. För då är det 7, 7, 7 hela vägen. Jag menar, sätter varenda rörelse. Ja. Verkligen sätter varenda rörelse. Och 7 på varje bedömningsgrupp, det är 70%.
Ja.
Och det kvalar du på.
Ja. Så man behöver inte sikta på tian på en grej. Eller på,
utan man börjar så svårt. Det är liksom, man ska rida rakt fram på medellinjen.
Ja, alltså, det är svårt.
Hur svårt är det?
Du höll på lite med hoppning, sa du.
Ja, alltså.
Rakriktning kommer ju där.
Mitt framför domaren. Vilken häst står still i en halt. Alltså, det är svårt. Ja. Och sen ska man också rida rakt fram mot det här domarbordet som hästen ser som ett monster som sitter fram och ska anfalla. Det är svår start.
Ja. Och tänk vad många som inte förstår svårigheterna i dressyr. Man tycker att det är sån färg som torkar bara. Liksom.
Jag tänker att Neo skulle kunna vara jättebra som fälttävlingshäst.
Mm. Ja, det tror jag också.
Han är så himla fin i dressyren och så himla fin
hållning. Jag har ju Måne 2020, men jag kan inte vända rakt upp på medellinjen. Så att jag måste träna lite.
Vet du vad, jag kan ge dig en liten liksom, känsla att nu, det kommer att lyckas. För att i de lägsta dressyrprogrammen för fälttävlan så kan du bara trava in utan halt.
Perfekt.
Ja. Det kan du kan bara le. Och det är ju så vackert. Så när du bara ler så visar fina tänderna.
Men alltså.
För det säger jag till barnen också när de ska, precis innan de ska gå in.
Ja.
Liksom, när de går där i korridoren och ska gå in. Du brukar säga så här, kom ihåg att visa tänderna. Kom ihåg att visa tänderna. Liksom. Ja. Lite glatt kanske.
En annan mamma fråga, hinner vi med det?
Ja.
För att du har ju då dina döttrar som har ridit alltid. För vi köpte en ponny till Nicky här i höstas.
Mm.
Och hon är jättefin. Mm. Och sen så har jag ett par andra kompisar som också har köpt ponny precis.
Mm.
Och det är många gånger som det går lite fel att man köper en ponny. Du vet, det passar inte personlighetsmässigt. Alltså att man köper en ponny som kanske är några nivåer för över barnets, i det här fallet då, ridning.
Mm.
Och att det blir lite fel.
Mm.
Och det är många som jag vet som så här, vi provade köpa en, men nu att det är ponny nummer 2 kanske som egentligen blir den, eller 3, det vet jag inte.
Nej.
Jag har inte kommit dit än.
Nej.
Men hur ska man tänka när man köper första ponnyn som förälder till?
Ja, men du var lite inne på det själv också, att det går ju att byta. Faktiskt, det går ju att sälja den och köpa en ny. För att även om det är hjärta och smärta, det är ju inte som att köpa en hund. För en hund eller ett husdjur, en katt eller vad det nu är, inte håller man på att köpa och sälja sådana. Mm. Utan det är, har man köpt en hundvalp och tagit hem den, och man har något hjärta i kroppen, då har man väl kvar den livet ut, hoppas jag. Mm. Så är det väl, så funkar vi. Och så är det väl inte riktigt tänkt att om vi ska utöva en sport. Jag brukar säga att om man ska vara violinist ska man inte kliva upp på hårdrockscen. Därför betyder det att man behöver hitta någonting som passar. Och hur ska vi veta vad som passar då när man är liten? Liksom?
Det är jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt. Ja, och vi, jag har alltid haft den här tesen att a girl need a horse or 20. Så jag har ju haft 20 att välja på. Liksom. Men
20.
Ja, 17 till då. Jag skrev till dig, Greg, kommer jag ihåg när du var liten. Att det är klart att unga ska ha en ponny. Liksom. Hallå, köp en ponny, punkt. Utropstecken, hjärta. Liksom. Men man måste också kunna bara tänka att okej, det är liksom, det funkar inte perfekt i sporten, men vi älskar ju det här djuret. Men någon annan kan också älska det här djuret och vi kan hitta någon som funkar bättre i sporten.
Mm.
Så byt, sälj, köp en ny. Det är inget farligt med det, det är inget nederlag med det. Men sen så måste man också ta med sig det här ekonomiska, att man kanske inte gör en bra affär. För att de här pengarna som vi investerar i barnen, de är ändå fett värt det om man jämför med att hänga på stan eller åka epa med någon snusande grabb. Liksom. Så att, köp en ponny. Köp en annan ponny om det inte funkar. Hang in there. Liksom.
Eller 20.
Ja.
Det är bara 17 kvar.
Ja.
Kom och komma upp till gården och
kolla. Ja, det tycker jag att ni skulle göra. Och så ska ni leka hingstleken med oss.
Vad gör man då?
Ja, men årskurs 1 ska faktiskt åka på en helt fantastiskt lyxig klassresa nästa vecka. För då är det bruksprovet. Ja. Och de har precis flyttat bruksprovet till Grevegården. Så mina årskurs 1 på gymnasiet ska få åka dit med sina lärare. Och då så hade vi en kick-off här innan. Och då så lärde jag dem vad jag har lärt mina barn. För vi har ju lagt ganska många mil i lastbil kan man säga. Då Italien och Polen och allt vad vi har varit. Och då har vi haft en lek som vi kallar för hingstleken. Och den är otroligt banal men jätteviktig egentligen från min sida. För jag ville att mina döttrar i tidig ålder skulle liksom intressera sig för härstamningar. För i och med att om man lär sig lite hingstnamn, så man kommer in i ett stall och så står det så här, ah, Cardento, Quite Easy, Amiral. Och man, liksom, man kan börja läsa lite på de här namnskyltarna. Så kan man också börja föreställa sig att, ja, men vänta nu, mamma hade en Quite Easy här på inridning. Den hade lite saltvånga. Ja, det kommer jag ihåg. Liksom, förstår du, man liksom börjar härleda. Och ska man sen jobba med hästar så är det ju toppen att kunna vara lite up to date. Och samla på sig då de här hingstnamnen. Så det kan räcka med att man, ungefär som man brandar ett varumärke, att man brandar liksom in lite grann hingstnamn redan som ung. Så då har jag kört det med mina döttrar, hingstleken. Och då ska det gå fort. Och så säger man så här, om jag säger en hingstnamn, så säger du direkt, så säger du nästa hingstnamn. Och så direkt säger du nästa hingstnamn. Och så går man runt. Ända tills man blir så trött och vrickar tungan. Liksom och så. För att nu har vi kommit så långt att det tar aldrig slut. Vi kan hålla på liksom, du vet, om och om igen. Det är klart att man kan säga, man får inte säga en hingst två gånger. Men den kan vara död och det kan vara en travhingst och det kan vara en ponny. Det spelar ingen roll. Och sen om vi liksom låter någon sån här oinvigd typ för detta polis eller vad det nu var som jag dejtade vara med, då får han säga Brunte liksom, om man vill liksom. Bara han är med liksom, i matchen. Så det har varit slående.
Du vill ha tips på en hingst.
Ja.
Till ditt stå.
Ja, har vi tid? Vi pratar lite av det. Jag är ju ingen, jag har köpt ett stå, en treåring som är nere hos Anna Hasse, som precis har ridit in den och så. Och då är jag lite inne på, för nu har vi två hästar i stallet som jag rider och tävlar och jag har precis fått barn, så att jag har inte tid för en tredje. Och då tänker jag att jag ska betäcka henne här i vår.
Ska den gå treårstest?
Jag vet, hur gör man?
Ja, jag tycker man gör så här. Ja. Först rider man in den och så ser man hur
hästen och jättesnäll och helt okomplicerad.
Om den mår bra och är liksom lämplig att visa. Fit to compete ska det ju heta när man visar en häst. Och det spelar ingen roll och hur talangfulla de är, så ska de ju må bra och liksom vara visningsbar. Ja. Om den är det, så ska man visa sina ston, framförallt ston tycker jag, till treårstest. Då kan man komma med i något sån här stimulanspaket och bli lite mer liksom uppgraderad inom SVB. Ja. Och sen så kan du också få hjälp för hingstvalet när du har visat henne, för då vet du lite exteriört.
När visar man dem?
Ja, det är maj, oftast maj, juni där någonstans. Du kan titta på vilket avelsförbund hon hör till då. Men jag skulle visa henne först och sen så skulle jag då utifrån hennes exteriöra poäng välja hingst. För får du väldigt högt på benställning, då är det ju, då kan du vara trygg där. Och typ liksom. Och hoppar hon 10-10, ja, men då kan du liksom vara trygg. Men jag tycker aldrig att man ska göra avkall på exteriören, för att det handlar om hållbarhet liksom.
Ja, för så känner ju jag att om det här blir min första egna avkomma i sådana fall, och den vill man ju behålla, för det kommer nog ligga varmt åt hjärtat, hoppas jag. Och då vill man ju kanske hellre avla fram en hållbar sund häst mer än en topphäst. Som passar mig bättre än som ska upp i toppen i sporten. Liksom.
Precis. Men sen ska man också, alltså, de har ju gjort en statistik på det här, hur uppfödaren ser ut i Sverige. Och det är ju en sån som du och jag. Lite så här mammor som har någon häst som de älskar. Och så betäcker man den lite så här romantiskt med någon hingst som är fin. För att man vill ha ett fint föl själv. Men vi måste ju gå ifrån det lite grann och vara lite mer kommersiella också. Så att vi betäcker med hingstar som är säljbara. Så att vi kan komma ut till export så småningom och såna här saker. För att det är det bästa att göra så för avelsframstegen. Och då kan du ju ibland våga tänka, om du har då till exempel ett diplomsto efter den här treårsvisningen. Som jag hoppas då. Då kan du ju våga kanske gå ner i generationsintervallet så att du kan lägga med en ungt sto kan du lägga en ung hingst. Mm. För det brukar man inte göra. Man Nej. Brukar ta en ung, ungt sto med en äldre, välbeprövad hingst. Och tvärtom då.
Jag är ju förälskad i Diero, den här svarta hingsten som Stephanie håller med dig.
Han gick in och hade två nedslag idag.
Ja, jag vet.
men jag tycker också att den är jättevacker och är fin. Mm.
Ja. Men som du säger, som sagt, jag kan ju inte så jättemycket om det här. Men för att hon har ganska bra hoppstam och hennes mamma har gett flera dubbeldiplom innan i ston.
Vad roligt.
Och har A och B, heter det så? Jag tror att hon har ganska bra liksom avel på mammans sida och på den sidan.
Ja, det låter superlovande.
Och hon är efter Canantol Cadento, så hon har också en bra stam, om man tittar på hingstar bara.
Men Cadento det är lite mumsigt ju att ha där på som morfar. Exakt. Ja.
Det är lite mumsigt.
Mums. Ja, men det där låter såhär, angenämt dilemma. Avvakta bruksprovet också.
Ja.
Det gör man alltid.
Anna Hasses uppgift.
Nej, men alltså, det är sånt här som ska vara kul. Jag hoppas att fler ungdomar fattar galoppen med aven, att det är så roligt. Det är därför liksom, det här med bruksprov, att det får inte bli förvanskat. Det ska vara en happening, tycker jag. Det ska vara någonting som man åker på och tittar. Man följer det på nätet. Man tycker det är kul. Liksom. Och lika med att visa fram sina unga hästar. Att man har det som mål. Ja. Det är jättefint, men att man tar med individen, liksom mående, hur hästen mår.
Ja. Jag visade en treåring för, det måste vara 5 år sedan. Mm. För då köpte jag också en tvååring. Och den hade då lite sadeltvång efter Camaro M. Nu har vi två Camaro M. Jag vet inte hur det gick till. Men, och då visade jag henne som treåring. Eller några andra, jag lämnade iväg henne. Och då vart hon dubbeldiplom, eller om det vart hoppdiplom och talang 1 på dressyr kanske, men ganska bra. Mm. Och då kom hon vidare och gick den här auktionen. Mm. Som Swedish Horse Selection som då var i Flyinge.
Precis.
Men det blev också så häftigt, så här, min första unghäst som du vet. Och då var jag också lite så intresserad av, jag tycker att det är kul att se. Men hon var ju också en sån här, för det var ju många hästar som man såg kanske inte fixade och var i den miljön som bara liksom frös och var livrädda. Men hon var ju så här i hagen, hon hoppade ut i hagen och gick inte att fånga. Och då tog vi hem alla hästar. Nej, då gick hon åt andra hållet.
Ja.
Du vet, hon var så här, verkligen gick sin egen väg.
Självständig.
Verkligen. Så här, när jag löshoppade henne och typ hängde med henne lite i vårt lilla ridhus. Då bara, hon hoppade allting och var så här helt okomplicerad. Så bara rullade in en tunna, hoppade hon över den. Jag bara, så gjorde det lite lekfullt.
Ja.
Och då kände jag att så här, men hon klarar nog av den här miljön. Eller liksom att göra den här grejen. För hon var så självständig. Så
Ja, sådana där hästar älskar vi. Och sen så gillar vi sådana tjejer och döttrar också.
Ja.
Gå sin egen väg. Hoppar ut från hagen, går inte fånga. Det är liksom... Det är min grej.
Morot, liksom.
Ändå morot, det lockar inte mig. Liksom.
Hörru, vad mysigt att träffa dig. Kul att få prata med dig.
Ja, detsamma. Vad kul att se er.
Jag tror att du tog dig tid. Du ska få den säp och vaxan står ute och... Nej, jag skojar.
Hunk. Dejtas.
Kul.
Ja, kul.
Får vi komma och hälsa på dig kanske sen?
Ja, men gör det. Ja, lova det.